Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Har du besökt Korpholmen i Kronoby? Det ställe där man har återställt Spetälske hospital till stora delar som det var för ungefär 300 år sedan. Då vet du att det var inte någon avundsvärd tillvaro att vara spetälsk förr i tiden. Och det var inte heller så mycket bättre på Jesu tid. De dramaföreställningar som man brukar ge där är hjärtkärande när man upplever hur de som drabbas av spetälska blir i stort sett dödsdömda. De förs ut bort från familj, släkt och blir där till döden. Och så var det ju också då på Jesu tid. De spetälska de fördes ut till hålor utanför byarna och måste klippa sina förbindelser med de vanliga, med vänner, familj. Och så måste de stanna på avstånd när människor mötte dem och ropa att de är spetälska. Varna för det här. I tredje Mosebok 14 finns en detaljerad beskrivning av hur man skulle förfara om man skulle förklara en spetälsk frisk. Det var prästerna som skulle skriva ut friskhetsintyget. Och det är därför som Jesus säger här, gå och visa er för prästerna. Han hade då ännu inte botat dem när han säger det. Och det kan ju hända att de här 10, när de vände och lydde honom för att gå och visa sig för prästerna, de var lite förundrade. Borde han inte ha gjort någonting med dem? Borde de inte ha sett att de var friska nu då för att det ska löna sig att gå till prästen? Men de gick. Och vi ser av den som vände tillbaka, han trodde, fastän han inte hade sett. De märker under vägen att det är rena. De behöver inte gå ända till prästen och vänta sig att prästen ska göra något konstigheter med dem. I den här berättelsen möter vi en talande beskrivning av hur sällsynt den äkta tacksamheten är. Hur vanligt det är att man tycker att Guds välgärningar är något självklart. Det är bara en av de 10 spetälska som återvänder när han har blivit botad från sin fruktansvärda sjukdom. Nu har han nya möjligheter. Nu kan han vända tillbaka till sin familj. Nu kan han gå tillbaka till sitt jobb. Hela hans liv har försatts i en ny tillvaro. Är det underligt om han är tacksam? Men ändå glömmer de 9 att tacka. Idag är åter en samarit huvudpersonen. Evangelierna lyfter flera gånger fram samariterna, eller samarierna som det också heter i en annan översättning. Den som är mest känd är kanske den barmhärtige samariten som var aktuell för några veckor sedan. Och så finns det ju också berättelsen om hur Jesus möter den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar. Samaria, som har gett namn åt dessa människor, var huvudstad i Nordriket. Det var de 10 stammarnas område efter att Israels rike delades efter Salomos död i slutet av 900-talet före Kristus. Och ungefär 200 år efter det blev en stor del av människorna bortförda till Assyrien, till fruktansvärda lidanden. Och istället flyttades en del andra folk tillbaka till de här områdena. I andra kungaboken 17 kapitel berättas det om det här, hur de främmande folken flyttades dit och gavs order att bosätta sig där. Det fanns en del judar som då också fanns där i närheten, och de här blandades samman. Och det här blandfolket är då det folk som sen blev föraktat, samariterna. Det var så föraktat att man, när man gick från Galileen till Jerusalem så tog man, om man var jude, vägen runt på andra sidan Jordan i Pereen för att undvika att beblanda sig med samariterna. De här samariterna, de hade de här främmande folken, de dyrkade sina gudar till en början som de hade med sig. Men så hände det olyckor. Det kom lejon. Och så tog de här lejonen en del människor, dödade en del människor. Och så som de här, kan vi säga, primitiva religionsutövarna tänkte, var det så att de tänkte att den gud som finns i det här landet borde vi dyrka, för att han är arg på oss därför att vi dyrkar gudar som vi hade med oss när vi kom. Nu borde vi lära oss att dyrka det här landets gud. Så bad man den assyriska kungen att han skulle skicka en präst, en av Guds präster, till landet för att lära dem dyrka Gud på det rätta sättet, alltså landets Gud. Och så skedde, och de dyrkade då sina gamla gudar till lika en del, en tid, med den sanne guden. Och det här var ju inte i överensstämmelse med Guds lag, för han sa, du ska inte ha andra gudar. Så att även om de också sökte sträva efter att dyrka Herren, så hade man avgudar. Det här är lite om folket då, det är orsakerna till varför de var så föraktade. Jesus, han tvekade inte att också gå genom Samarien. Han undvek inte Samarien. Av den här texten är det inte helt klart när det här hände. Det behöver vi ju inte veta så exakt heller, men sannolikt är det i samband med hans sista vandring till Jerusalem. Och vi vet inte exakt var det heller. Enligt en översättning så kan man också läsa att han tog vägen i gränsmarkerna mellan Galileen och Samarien, då han var på väg österut. Det viktiga som vi ska lära oss av den här texten är att se hur denne samarit blir ett levande vittnesbörd om Guds kärlek till alla folk, i synnerhet till de utstötta och föraktade. Det är en sådan främling, en som är föraktad och utstött av de hedervärda medborgarna, som i dagens text kommer till Jesus, faller ner och tillber inför honom. Och Jesus tillsäger honom frälsning. Det här ordet, din tro har frälst dig, det betyder både kroppsligt helande, som han hade fått vara med om, och också andligt helande, det som vi kallar frälsning. Och det är helt klart att Jesus tillsäger honom frälsning, inte bara att nu är du frisk. Vi ska närmare stanna inför två tillämpningar av den här texten. Det första är tacksamhetens grund, och det andra är tacksamheten som trons frukt. Jag är medveten om risken med att allegorisera en text, alltså att göra en andlig tillämpning av det som är egentligen en klar berättelse, en verklig berättelse. Texten handlar ju egentligen om någonting ganska enkelt, så där ytligt sett eller vanligt, nämligen att Jesus botar sjuka. Och så handlar det om att en av 10 kom tillbaka för att tacka honom. Det är en berättelse i dess yttre form. Jesus botade många andra också. Det hörde till hans uppgifter att strida mot djävulen. Och de här männen, de här spetelska, de hade drabbats av den djävulska spetelskan. Sjukdom, lidande och nöd är följder av djävulens verksamhet här i världen. Jesus kom för att bekämpa honom, och därför botade han sjuka. Men han kom också för att bota den andliga sjukdomen, kämpa den andliga kampen som förde honom till lidande och död på korset. Det finns en likhet mellan Jesu handlande i det fysiska botandet och i hans andliga botande, som jag vill peka på. Och det vis, den likheten visar en överväldigande orsak till tacksamhet. Siffror har ibland en viss symbolisk betydelse. I den här texten möter vi 10. Det brukar stå för fullhet, det fullkomliga. Så har vi det till exempel i Uppenbarelseboken vid flera tillfällen. Och vi har till exempel det här talet 144 000 där, som man kan sammanställa som 12 gånger 12, gamla testamentets 12 stammar och nya testamentets 12 apostlar. Och sen har vi gånger, 10 gånger 10 gånger 10. 10 är tredje potens. Trefaldigt fullhet, trefaldig fullkomlighet. Allt är med där. Och det här ska vara en nyckel för oss. 10 sjuka blev botade. Alla 10. Det står om Jesus också att han botade alla. Och när han utförde sin frälsningsgärning, att han botade oss från vår andliga spetelska, synden, så var det ingen halvmesyr. Han frälste alla. Vi ska ge några belägg för den sanningen. Där det också ingår att alla behöver frälsning. Från födelsen är vi alla besmittade med synd och därmed värda döden. Det här tillståndet beskrivs som en andlig död i Efesierbrevet 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskaran över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Där var alla med. Och Jesaja säger i sitt stora kapitel om frälsaren, den lidande tjänaren, Jesaja 53, vi gick alla vilse som får. Var och en av oss gick sin egen väg. Och i Romarbrevets tredje kapitel säger Paulus, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är bedrövligt. Alla är utstötta, inte bara från byn och samhället, utan från himlens härlighet. Som vi är, som Paulus beskrev, som vi levde av naturen, så har vi alltså ingen chans att komma till himlen. Vi är vilse. Hur ska vi hitta hem? Hur ska vi få komma till den fullkomliga byn? Till gemenskapen, till himlen. Läser vi vidare hos Jesaja så får vi veta direkt. Alltså vi börjar med, vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Och så läser vi. Men all vår skuld lade Herren på honom. Honom är den lidande tjänaren. Han som tog vår skuld på sig, som vår ställföreträdare. Han som inte hade något yttre att skryta med. Han som var föraktad. Han som sköt upp som ett rotskott ur torr jord. Det är någonting som egentligen är en omöjlighet. I torr jord kan inget växa. Han var övergiven av alla. Men det var han som tog straffet och skulden på sig. Det var för dig, det var för mig. Han tog all vår skuld på sig. Och Paulus har också en fortsättning på det som vi läste. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Dessa som stod utanför. Som inte hade någon rätt att komma nära varken Jesus eller vår himmelske far. Dessa står nu som rättfärdiga. Oskyldiga, heliga och har del i härligheten från Gud. När de kommer inför prästerna som ska granska dem så ser prästerna ingen spetelska. Det är rena och han får förklara dem fullt friska att vara delaktiga i samhället. Och så kan också Gud förklara oss rena och heliga när Jesus har klätt på oss sin rättfärdighet. Vad beror det här egentligen på? Vi hade gått vilse, vi var utan berömmelse och utan del i härligheten från Gud. Och så har vi ändå just det. Hur kan det svänga så? Och det gäller inte bara vi, utan det står att de här välsignelserna gäller alla. Det står så här i andra Korintierbrevet 5. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras synder, deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Och den yttersta orsaken bakom det här läser vi första Timotes brevet 2. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Allt går tillbaka på Guds vilja, som vill att ingen enda ska gå förlorad. Han vill frälsa oss människor. Han vill frälsa alla. Och det var också den egentliga orsaken till att Jesus gick omkring i gränsmarkerna mellan Galileen och Samarien den där dagen. För han behövde få frälsa den här samariten. Han behövde bota dem alla de här som han mötte. Han ville hela dem alla. Eftersom Gud älskade världen och ville att alla människor skulle botas från sin spetelska, syndaspetelska, så skickade han Jesus, Guds son, till jorden. Luther uttryckte det så här, om jag använder en lite äldre variant av den här kända salmen. Till ende sonen, sade han, jag måste mig förbarma. Far neråt i det syndaland och lös de fångar arma från deras synd och stora nöd. Fräls dem ifrån en evig död och låt dem med dig leva. Och ende sonen lydde. Han gjorde som fadern sa till honom. Han la av sin gudomlighet och blev människa. Och inte bara en människa, svag och utblottad. Han tog på sig vår synd, trots att han själv levde utan synd, rent och helt. Men han behövde inte sin renhet för egen del, utan den gav han till oss. Samtidigt tog han då straffet för vår synd, det saliga bytet. Det är det verkligt stora botandet. Och det här gäller inte bara 10, utan det gäller hela världen. Hela världen har fått del av det som han gjorde. Så här uttrycker den välkända påsksalmen det. Nu är helat vad vi felat, och Guds nåd i ljuset brakt. Det finns visst orsak till tacksamhet. Så ska vi se på tacksamhet som trons frukt. Frågan är nu vilka som kommer tillbaka och tackar. Av de spetelska var det bara en. Han som vände om fick höra orden. Stig upp och gå, din tro har frälst dig. Luther säger om det här att Jesus säger att det var tron som frälste honom. Jesus säger inte, jag har frälst dig. Han tog inte äran åt sig själv, säger Luther. Vad var det då som gjorde mannens tro så speciell? Att Jesus gav den sådant beröm, vad den hade sådan kraft. Då de 10 spetelska möttes av uppmaningen att gå och visa sig för prästerna, måste det ha känts konstigt. De kanske inte riktigt förstod sig på varför de skulle gå när de ännu är spetelska. Säkert bar de på förhoppningar. Men vi vet åtminstone det att samariten som återvände, han trodde på Jesus, han tog honom på orden. Han hade inget att lita till för egen del, för hur skulle han kunna bota sig själv? Det visste man att inte gick när det gällde spetelska. Men han visste att Jesus kunde. Och han botade alla. Därför litade han på ordet och gick i tro på det. Då han sen märkte att han hade blivit frisk, visste han varför. Det var ju Jesus som hade botat. Självklart att han måste återvända för att tacka honom för det. Att Jesus gjorde en sådan stor sak med honom. Han måste komma och ödmjukt falla ner och tacka honom på sina bara knän. Har du någon gång försökt vara tacksam? Bestämma dig för att vara tacksam. Det brukar inte lyckas så bra. För det är ingen sån sak som vi bestämmer själva om att nu är jag tacksam. Tacksamhet har en orsak. Det är ingen svårighet att hitta orsaken till att samariten var tacksam. Hela hans liv öppnades. Han skulle få återförenas med sin familj. Återfå sitt gamla jobb. Leva i samhället bland sina gamla grannar. Men har du någon orsak att vara tacksam? Ja, det finns visst en mängd yttre ting att tacka för. I dessa tider samlar vi in skörd från åkrar och trädgårdar. Det är Guds välsignelse att det växer och blir frukt och bär och säd. Det är Guds välsignelse att vi har mat och kläder, att vi har någonstans att bo. Det har inte alla. Och det behöver vi som har det tänka på också och dela med oss. Men det kan också vara så att de mödor och sjukdomar och bedrövelser som vi dras med hotar att överskugga allt det positiva. Hur ska jag då kunna vara tacksam? Gå nu tillbaka till det som vi var inne på för en stund sedan. Trots att du var ovärdig har han berett dig, Jesus, berett dig en plats i himlen där ingen synd och ingen smärta ska plåga mer. Och också här i livet vill han vara med. Och han kan också ta bort din kroppsliga eller psykiska smärta som håller på att förstöra ditt liv. Han kan göra det precis i den stund du vill och så som han vill. Det är det som vår blick ska fixeras på. Inte på vad vi ska göra. Paulus hade också att dras med många svårigheter i sitt liv. Han bad en gång Gud att tre gånger att en svår törntag skulle tas bort från honom. Vi vet inte riktigt vad det var. Och varje gång fick han svaret, min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Min nåd är dig nog. Och därför kan Paulus skriva, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Där finns grunden till tacksamheten igen. Ta det till dig och din tro kommer att välsigna dig. Paulus skriver en annan av dagens texter i andra Korintierbrevet 9. Det är förunderliga ord. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och i alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Vad skulle vi lida brist på med en sådan kärlek? Just här ser vi också att det här överflödet som Gud vill ge oss, det ska flöda ut. Så att det blir till välsignelse för alla dem som inte har, som lider brist. Det kan vi tänka på rent konkret när det blir dags för hungerdagsinsamling. Men vi ska också tänka på att överräcka det som kan bli till evighetsvälsignelse för vår nästa. Att visa på vår frälsare som kan bota allt, också från de andliga sjukdomarna. Inför allt det här måste vi utbrista och be med Lina Sandell. O Herre, Herre, det är för mycket. Jag kan ej fatta en sådan nåd. Lär mig blott prisa i salig glädje din underbara och stora nåd. O Herre, Herre, det är för mycket. En hemlös främling får barnarätt. En dödsdömd brottsling får full benådning. Säg, Herre, är det väl människosätt? Nej, inte människor, blott du, o Herre, barmhärtig, nådig, kan handla så. Det är för mycket, ja, allt för mycket, men sant, o Herre, det är ändå. Amen.